Jesus är svaret för vår värld idag. Precis just det. Jag gick hemma på vägen idag på förmiddagen. Vi bor på landet och jag bad till Gud och jag sa, men vilken situation vi har hamnat i. Och hur länge, Herre, ska vi vara så här? Och då kom det också till mig det här att för Gud är ingenting omöjligt. För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt. Och ett bibelord i början här ifrån Jesaja 64. O, att du lät himlen rämna och kom hit ner så att bergen skakade inför dig. Som när eld antänder ris och elden får vattnet att sjuda, så att ditt namn blir känt för dina ovänner och hedna folken darrar för dig. När du gjorde fruktansvärda gärningar som vi inte kan vänta oss, då steg du ner och bergen skälvde inför dig. O, att du steg ner ifrån himmelen nu och gjorde under, Herre. Jag bad till Gud och sökte Herren. För jag sa till Gud, vilken väg ska vi gå nu? Vad kan vi göra? Hur vill du använda oss nu? När det fortfarande ser så stängt ut. Och jag vet att en del människor upplever det som att man lever i fångenskap. På grund av den här coronan. När vi inte har frihet längre att röra oss fritt bland människor. Och vi inte kan samlas. Och jag hamnade på en sida på nätet. Helt plötsligt en undervisning av en kvinna. Som kom ifrån Skottland. Och växte upp ute på Hebriderna. Kanske du har hört talas om den här väckelsen som pågick. På de här öarna där utanför Skottland. Hebriderna. Och hur de fick uppleva något så otroligt starkt. Guds närvaro på de här öarna. Och jag kom att tänka på. Vad kan vi göra när vi är i. Ska vi kalla det fångenskap. Vad kan vi göra? Ja. Vi kan ju be. Vi kan söka Herren. Och under svåra tider. När vi läser i Guds ord så har Gud kunnat verka på olika sätt. Och jag kom att tänka på Daniel. I Daniels bok kan vi läsa hur Daniel på grund av juda olydnad, på grund av den avgudadyrkan som en gång hade kommit in i landet genom Manasse. Som var kung för en tid. Så sände Gud faktiskt bort dem till ett annat land. Hela folket. Så gott som. Och Daniel. Han var en utav unga män som fick vandra iväg i den första deportationen till Babylonien. Och det kan man läsa om hur Daniel som 14 år gammal sökte Gud. Hur han hade ett rent hjärta inför Gud och hur han ville tjäna Gud. Det är väldigt intressant att läsa om det. Daniel kom från Judas stam. Och kungen i Babel sökte efter en ung man av kunglig släkt. Eller unga män av kunglig släkt och förnäm börd. Och det här var den första deportationen 605 cirka före Kristus. Och Daniel han blev statsman, profet under kung Nebukadnessar och Darius Kores. Och det är intressant att läsa om hur Daniel var trogen sin Gud. Genom hela livet. Och Daniel kan man verkligen säga. Han hade ett rent hjärta och rena händer. Han var en mycket ödmjuk ung man. Och vi läser om olika skeenden som talas om i Daniels bok. Bland annat att när de kom till kungens bord så skulle de äta kungens mat. Men han beslutade sig för att det ville han inte göra. Utan han visste att det kungen hade på sitt bord, det var också sådant som offrades till avgudar. Och Daniel, han var noga med att leva ett rent liv inför Gud. Och därför så bad han och hans vänner om att få bara grönsaker och vatten serverat. Och det gick man med på så småningom. Och vi kan se hur Gud handlade med Daniel. Hur han kunde tyda drömmar och han fick rädda livet på många som kungen annars skulle ha avrättat. Han fick tyda syner ifrån Gud. Och vi läser om olika händelser där han fick uttyda kungens drömmar. Och hur de vid ett tillfälle skulle tillbe kungen, konungen. Vi kan läsa lite ifrån Daniels bok här. Lite olika episoder. Vi läser från kapitel 3 och vers 6 kan vi börja på. Den som inte faller ner och tillber, han ska genast kastas i den brinnande ugnen. Det var det påbudet som hade gått ut. Att om man inte föll ner inför den staty som kungen hade låtit sätta upp, så skulle man kastas i den brinnande ugnen. Och Daniel och hans vänner beslutade ju sig för att det kunde de inte göra. Och då står det här längre fram att det är kungen som säger till dem. Men om ni inte tillber, står det i vers 15, så skall ni i samma stund kastas i den brinnande ugnen. Och vilken gud ska då kunna rädda er ur mina händer? Då svarade Sadrak, Mesak och Abednego, kungen, som ju var vänner till Daniel: O Nebukadnessar, vi behöver inte svara dig på detta. Om det blir så, är vår gud som vi dyrkar mäktig att befria oss ur den brinnande ugnen och att befria oss ur din hand, o konung. Men om inte, så ska du veta, o konung, att vi ändå inte dyrkar dina gudar och att vi inte vill tillbe den staty av guld som du har låtit ställa upp. Och så fylldes Nebukadnessar av vrede mot dem och han befallde att de skulle kastas i den brinnande ugnen. Men så helt plötsligt så får kungen se, står det längre ner, var det inte 3 män vi band och kastade i elden? De svarade kungen: Jo visst, och konung. Då sa han: ändå ser jag nu 4 män som går lösa och lediga in i elden, och de är helt oskadda, och den fjärde ser ut som en gudas son. Och Nebukadnessar gick fram till den brinnande ugnens öppning och ropade på dem: ni den högste gudens tjänare, kom ut hit. Då gick Sadrak, Mesak och Abednego ut ur elden helt oskadda, och deras kläder var hela. Och då tog Nebukadnessar till orda och sa: lovad vare Sadraks, Mesak och Abednegos gud som sände sin ängel och räddade sin tjänare. De förtröstade så på honom att de överträdde kungens befallning och vågade sina liv för att inte tvingas styrka eller tillbe någon annan gud än sin egen gud. De här grabbarna var beredda att göra allt för sin herre och konung, för sin gud. De var beredda att till och med lägga ner sina liv. Och på så sätt så vann de sina liv. Det handlar ju om trohet och förtröstan till Gud. Och så får vi läsa längre fram hur Daniel uttyder en ny dröm, att riket ska tas ifrån kungen. Och så småningom så kommer de till nästa händelse, och då är det Belsassar som tog av kärlen i templet för att dricka ur. Och då kom skriften på väggen som vi kan läsa om i det femte kapitlet. Och det var ett finger som visade sig, skrivet som av en människohand, som skrev på den vitkalkade väggen mittemot den stora ljusstaken i kungens palats. Och kungen såg handen som skrev. Då blev kungen blek och fylldes av oroliga tankar, så att han blev alldeles knäsvag och benen vek sig. Och när man inte kunde skicka på kungens spåmän och siar och uttydare, då skickade man efter Daniel. Och Daniel kallades dit, och han hade uttydningen för vad det stod på väggen. Så lyder den skrift, står det i Daniel kapitel 5 och 25, som är tecknad här. Mene, mene, tekel, ufarsin. Detta är uttydningen av den. Mene betyder Gud har räknat ditt rikes dagar och gjort slut på det. Tekel betyder du är vägd på en våg och funnen vara för lätt. Peres betyder ditt rike är delat och givet åt meder och perser. Och samma natt dödades Belsassar, kaldéernas kung, och meden Darius tog emot riket när han var 62 år, står det. Och efter det så står det också om Daniel i lejongropen, som många har vi ju läst om många gånger. Det var en komplott mot Daniel för att man ville få honom att man ville förbjuda honom att tillbe sin Gud. Och man hade satt upp en skrivelse, står det om i sjätte kapitlet. Och i vers 10 står det, så snart Daniel fick veta att skrivelsen var uppsatt, gick han in i sitt hus där han i sin övre sal hade fönster öppna i riktning mot Jerusalem. Där föll han ner på sina knän 3 gånger om dagen, bad och tackade sin Gud, så som han tidigare hade brukat göra. Och då kom de här männen instormande. Och så blev det så att Daniel kastades i lejongropen. Men Gud hade sitt beskydd över honom. Så inget utav de här djuren skadade honom. Utan han klarade sig. Och kungen blev då väldigt lycklig för att han hade ändå fått förtroende för Daniel. Och hans önskan var att han skulle överleva. Och så blev det. Och så vidare. Och Daniel fick många syner om framtiden och om ändens tid, som vi kan läsa om. Som ju också är kopplat med uppenbarelseboken. Men i allt det här så läser vi om hur Daniel och hans vänner, varje gång de var i nöd, i fara, så sökte de Gud i bön. Och detta gjorde de trots att de levde i fångenskap. Och vi har också många berättelser från Nya testamentet. Hur apostlarna blev kastade i fängelse. Men hur Gud var med dem. Och de bad och de lovsjöng Herren mitt i allt. Och trots att de inte hade frihet att göra det. De var förbjudna att tala. Och de fick inte predika ute på gatorna om Jesus. För det var det handlade om. Då var Gud med dem. Och ur detta kom väckelser. Det kom tider då människor blev frälsta. Tider där människor omvände sig och fick möta Jesus. Och jag blev så uppmuntrad när jag började läsa om det här. Och man läser om igenom hela Bibeln hur Guds folk i nöd och i svåra tider ändå har fått vara ledda av Gud. Och så hamnade jag på den här sidan, som jag sa. En gång i min ungdom så jobbade jag i Skottland. Och jag jobbade på en restaurang på en ort på västkusten som heter Oban. Men jag var aldrig ute på de här öarna. Jag kände inte till vad som hade skett där tidigare. Och utan, så står det så här, definition av väckelse. Har jag läst här nu. Ifrån den här tiden. En definition av väckelse. Evangelisationskampanjer eller särskilda möten är inte väckelse. I framgångsrika evangelisationskampanjer kan hundratals och till och med tusentals människor avgöra sig för Kristus, medan samhället förblir oberört och församlingarna till stor del fortsätter på samma sätt som de gjorde innan kampanjen. Vid en väckelse rör Gud bygden. Plötsligt blir samhället Guds medvetet. Guds ande griper män och kvinnor på ett sådant sätt att de till och med måste sluta arbeta medan de överlåter sig att vänta inför Gud. Det är inte den definitionen vi har på väckelse. Vi tänker på stora kampanjer, på stora arenor fyllda med människor. Vi tänker på evangelister som reser runt. Och det kommer ju människor till tro. Men det som hände på Hebriderna där, ute på öarna, det var något som var så gudomligt, som var sänt ifrån himmelen. Så att utan annonsering hade 400 människor samlats i kyrkan tidigt på morgonen. Hon berättade för mig att om jag åkte till byn så skulle Gud se till att där fanns folk. Jag gick med på att åka dit, och när jag kom dit klockan 7 var där omkring 400 människor i kyrkan. Dessa människor kunde inte förklara vad som hade fått dem att komma dit. De hade styrts av Guds ande att komma dit. Och det här är en man som berättar, som heter Duncan Campbell, som fick vara med under den väckelsen. Och det var så här att för många år sedan så sände den lokala distriktsstyrelsen ut en proklamation som skulle läsas upp en speciell söndag i alla församlingar på Lewis, på den ön, som tillhörde Fria Skotska kyrkan, som var en presbyteriansk församling. Denna proklamation uppmanade folket att tänka på att den levande religionens ömkliga tillstånd överallt i landet, det gudomliga missnöjet med den tilltagande nonchalansen gentemot de offentliga gudstjänsterna och det tilltagande inflytandet av njutningens ande som har fått ett allt starkare grepp om den yngre generationen. De uppmanade församlingen att ta dessa angelägenheter till sitt hjärta och allvarligt fråga sig vad följden blir om det inte sker någon omvändelse i kyrkorna i första hand. Vi uppmanar var och en att pröva sitt eget liv inför Gud i ljuset av det ansvar som vilar på oss alla, och att vi genom gudomlig nåd måtte bli besökta med en ångerns ande och återvända oss till den Herre som vi så djupt har bedrövat. Och det här var just, det finns en bok om Duncan Campbell, och han finns också, man kan söka på YouTube, så finns det, man kan lyssna på hans förkunnelse en del där. Och han var en av de personerna som var med när den här väckelsen startade upp. Och jag läser lite om du orkar. För jag tyckte det var så intressant. Det var en ny syn på det hela, vad väckelse är. I och med att de uppmanade kyrkorna att ta de här frågorna till sitt hjärta och göra undersökningar om vad som måste bli slutet om det inte fanns någon ånger, Och det är svårt att veta vilken effekt det hade på öarna. Men i Barvas kommun var det två systrar. En 82 år och en 84 år och blind. Som tog till sig detta och började vänta på Gud i sin lilla stuga. En natt gav Gud en av systrarna en syn. I synen såg hon kyrkorna vara fulla med ungdomar. Och hon sa till sin syster: jag tror väckelse kommer till församlingen. På den tiden fanns det inte en enda ung person som kom till de offentliga gudstjänsterna. Hon kallade på pastorn och berättade om sin upplevelse. Och han tog det som ett ord från Gud. Han vände sig till henne och frågade vad hon trodde att de skulle göra. Vad, sa hon. Ge dig själv till bön. Ta dig själv tid att vänta på Gud. Få dina äldste och diakoner att komma tillsammans och tillbringa minst 2 nätter i veckan i bön. Om du gör det i din sida av kommunen så kommer jag, min syster, att göra det på vår sida av kommunen. Från 10 på kvällen fram till 2 eller 3 på morgonen. Så kallade pastorn samman sina ledare och i flera månader väntade de på Gud i en lada bland halm under tiden de höll fast vid löftet. Jag ska utgjuta vatten över törstande mark, floder av vatten över torrt land, och jag ska utgjuta min ande över dina barn, min välsignelse över dina ättlingar. Det står i Jesaja 44. Och det här pågick i minst 3 månader utan att någonting hände. Men så var det en natt. Det var en ung man, diakon. Han började läsa från psalm 24. Vem får gå upp till Herrens berg? Vem får gå in i hans tempel? Den som har skuldlösa händer, oskyldiga händer och rent hjärta. Som inte håller sig till falska gudar och aldrig har svurit falskt. Han får välsignelse av Herren och riklig lön av Gud sin räddare. Så vände han sig till pastorn och andra gudstjänare där. Och så sa han rakt ut. Han talade ju på gaeliska. Och det kan inte jag. Men det förefaller mig så mycket av humbug. Att vänta som vi väntar. Att be som vi ber. När vi själva inte har en rätt relation till Gud. Sedan lyfte han sina händer mot himlen och bad. Å Gud, är mina händer rena? Är mitt hjärta rent? Sedan gick han på knä och föll i hänryckning. Något hände i ladande ögonblicket genom den här unge diakonen eller mannen. Guds kraft kom och det skakade himlen och en medvetenhet om Guds närvaro tog tag i alla som var samlade. Och när jag läser det här så tänker jag på detta att ha ett rent hjärta och ha rena händer. Att vara i rätt förhållande inför Gud. Och vi har ju hört mycket i våra tider om väckelse. Vi längtar efter väckelse. Och vi längtar efter att något ska ske. Men det här verkar ju ha kommit genom bön. Genom uthållig bön. Och Gud kallade till att börja med 2 gamla damer på 82 och 84 år. Som i sin tur kallade på pastorn i församlingen att komma. Jag skulle tänka mig att de här 2 systrarna var trogna Gud i bön. Och ibland tror vi att väckelsen ska bara trilla ner ifrån himlen. Bara för att vi startar upp en kampanj. Eller för att vi kallar någon världsevangelist. Eller för att det ska ske någonting. Men enligt Duncan så går det inte till på det viset. Jag läser lite till. Nu skriver han, Duncan: nu var jag inte på ön vid den tidpunkten. Jag var i ett annat område när en förfrågan kom till mig att komma till ön Lewis i 10 dagar. Jag hade andra möten planerade och skrev tillbaka att jag skulle sätta Barbas i min kalender för nästa år. Men så gjorde omständigheterna att de andra mötena blev, ja, de avbröts. Och han fann det möjligt att resa till öarna som de hade frågat om. Och när jag anlände med båt möttes jag av en pastor från en av kyrkorna och en av hans personal. Så när jag steg i land kom den här mannen till mig och sa: Mr. Campbell, får jag ställa en fråga? Vandrar du med Gud? Vad märkligt att ställa den frågan till någon som man har kallat att komma. Men han var glad att kunna svara: jag kan säga detta i alla fall, att jag fruktar Gud. De hade ordnat för mig så jag skulle komma till kyrkan för ett kort möte som började 9 på kvällen. Det var ett märkligt möte. Gud rörde sig suveränt och det fanns en medvetenhet om Gud som var underbar. Mötet varade till 4 på morgonen och jag hade inte sett något att jämföra det med vid någon annan tidpunkt under min tjänst. Och runt midnatt lämnade en grupp ungdomar en dans och trängde sig in i kyrkan. Det fanns människor som inte kunde gå till sängs eftersom de var så gripna av Gud. Även om det fanns en medvetenhet om Gud och en anda av övertygelse vid detta första möte, så kom det verkliga genombrottet några dagar senare på söndag kväll i den stora församlingskyrkan. Och när jag lyssnade till den här kvinnan på YouTube så sa hon: det var så annorlunda när man kom till de här mötena. Det var inga instrument, det var ingen sång och musik. Men när man kom i närheten av kyrkan så var det en sådan Guds ande utgjuten av övertygelse och överbevisning. Det var en sån helighet kring de här mötena som man bara satt och var tyst i Guds närvaro. Och bara greps av den helige andes överbevisning. Kyrkan var full och Guds ande rörde sig på ett sådant sätt att jag inte kunde predika, säger Duncan. Jag bara stod stilla och såg på den underbara rörelse som kom från Gud. Män och kvinnor ropade till Gud om nåd över hela kyrkan. Och det var ingen som uppmanade dem till det. Efter att mötet varat i över 3 timmar uttalade jag välsignelsen och sa till folket att gå ut. Men nämnde att om någon ville fortsätta mötet kunde de komma tillbaka senare. Och då var det en ung man som sa: Mr. Campbell, Guds ande är över oss. Och vid samma tidpunkt kom mötesledaren till mig och bad mig komma till bakdörren. Där fanns en folkmassa bestående av åtminstone 600 personer som samlades på gården utanför kyrkan. Och någon började sjunga en psalm. Och publiken bara strömmade tillbaka in i kyrkan. Så det rymdes inte allt folket. Och samtidigt var det en busslast med människor som kom till mötet. Från närmare 10 mil därifrån. Och Guds kraft hade kommit över människorna i bussen på vägen dit. Människor var under Guds kraft över hela kyrkan, säger han. Och jag kan inte minnas att en enda person som blev berörd av Gud den natten inte blev härligt född på nytt. När jag gick ut ur kyrkan 4 på morgonen fanns det ett stort antal människor som bad vid sidan av vägen. Och han skulle ha varit där i 2 veckor, men han blev kvar i 2 år. Eller 3 år sägs det också. Det blev en väckelse på öarna som fullkomligt förändrade allt samhällsliv. Den helige ande svepte över öarna så att allt förändrades. Vid vissa tillfällen kunde människor inte arbeta för att Guds ande vidrörde dem en övertygelse om att de behövde bli frälsta. Andra gånger kom det 100-tals människor till samlingar som inte ens hade annonserats. De visste bara att de skulle dit. Det var en väckelsevåg som svepte över öarna där resultatet höll i sig i 30 års tid. Och resultatet blev, som en av de äldre kvinnorna hade sett i sin syn, kyrkorna fylldes med ungdomar. Och allt det här skedde därför att Gud sände väckelse från himmelen. Det var inte ordnat av människor, det var inte planerat av människor. Och Gud gjorde det på sitt speciella sätt. Det sägs att ungefär 75% utav dem som blev frälsta i den här första väckelsen där, de blev frälsta innan de ens kom in i kyrkan. Därför att de var så överbevisade av Guds ande om att de behövde Jesus. De låg på knä och ropade om nåd. Och när man läser om det här, då tänker jag att vi kanske har en felaktig definition av väckelse. Men samtidigt så blev jag så väldigt uppmuntrad. För då tänkte jag så här, i den situationen vi befinner oss i nu. Vi får inte ha stora samlingar för tillfället. Men vad kan inte Gud göra i ett samhälle om Guds ande får verka? Och hur många människor skulle inte kunna bli berörda av Gud och bli födda på nytt? Precis som det hände på öarna här. Det behövdes ingen kyrka att komma till för att få möta Jesus och få sitt liv förvandlat. Utan det som behövdes, det var några som bad. Och då tänkte jag, tänk om Guds ande kom över oss som Guds folk. Och vi kunde börja be med verklig nöd i våra hjärtan. Och väckelsen måste ju börja inifrån. Precis som det står att domen en gång ska börja i Guds hus. Så måste också livet och väckelsen börja inifrån. Jag vet inte, du kanske inte håller med mig, men det här talade så till mig och jag blev så välsignad utav det här jag läste. Vi har talat om dom också. Och det är så att domen måste gå över varje enskild människas liv för att synden ska bli uppenbarad i en människas hjärta. Jag minns själv när Guds dom gick över mitt liv. När jag blev född på nytt. Jag såg ju i mitt innersta. Herren lät sitt ljus lysa in i mitt mörker. Och visa mig synden i mitt liv. Jag fick se det ena efter det andra. Och det gjorde att jag måste rannsaka mig. Att jag fick insikt om synd i mitt liv. Och när Guds dom går över en människas liv. Det är då uppenbarelsens ande kommer. Och man känner att man är en syndare. Man vet att man står under domen. Så när det ljuset bryter in i en människas liv. Det är då Guds kärlek kan börja flöda i full kraft. Om man får möta Jesus och få falla ner inför honom. Och ta emot Guds nåd i sitt liv. För det är det Herren vill ge. Han vill ge nåd till varje människa. Jesus dog för oss. Och när ljuset bryter igenom så leder det till sann omvändelse. För det här är någonting som vi inte kan göra själva. Det är det som är den helige andes uppgift. Att överbevisa oss om synd och dom och rättfärdighet. Det är bara Guds nåd allsammans. Att vi får se och att vi får uppleva detta. Och det är så många kristna som säger, tala inte om dom. Vi ska inte tala om Gud som domaren. Jo, men han är domaren. Men han är också frälsaren. Han har kommit med frälsning. Han kom för att söka rätt på det som var förlorat. Och vi är förlorade om vi inte har mött Jesus. Och vad resulterar den här omvändelsen i? Jo, det resulterar i genom Jesu Kristi blod. Ett rent hjärta och rena händer. Och den här domen, den verkar fram en frihet i våra liv som bara Jesus kan ge. Jesus, han är svaret för vår värld idag, sjöng de här förut. Och vi övergår ifrån död och till liv. står det i ordet. O att du lät himlen rämna och kom hit ned. Jag blir så gripen när jag läser om det här. Och det här finns på några sidor att läsa på nätet. Och jag vill än en gång påminna om det här. Och det som den här kvinnan säger i sitt YouTube-klipp. Man var strängt religiösa. Man var uppfostrade med Guds ord. Hon kunde citera bibelordet utan till. Man gjorde det i kyrkan. Man gjorde det i skolan. Barnen fostrades i ordet. Men de hade inte gått igenom det här i sina liv som behövdes. Alltså, Gud rörde vid hela bygden. Han rörde vid människor i samhällena, i byarna, i stugorna, in i städerna. Gud rörde vid människor på ett sätt som ingen människa kunde ta åt sig äran av. Och det säger den här mannen också. Att det var inte jag som kom med väckelse. Jag fick bli en del av det när jag kom dit. Och plötsligt händer det som behövs också i vår tid. Att samhället blir Guds medvetet. Att man får se Gud. Att man får se att det finns ett behov av Gud i samhället. Och utifrån det så kan människor bli förvandlade. Och att det kunde hända i vår tid. Jag skulle önska att vi kunde falla på knä. Och ropa, o, att du ville komma nu. Över hela vår jord. I land efter land. O, att du ville komma till vår nation. Med denna överbevisning i ande och i kraft. För nu kan vi inte ha stora kampanjer. Nu kan vi inte ha så kallade väckelsekampanjer och evangelisationskampanjer. Nu måste väckelsen komma ifrån himmelen. Direkt in i människors liv. Och hjärtan. Det här är ju kännetecknet på verklig väckelse. När människor ropar efter Gud. För vi vet inte hur vi ska gå tillväga. För att vi ska kunna nå in till människor. Vi gör våra försök. Men vi lyckas inte så bra. Det behövs den heliga andes kraft ifrån himmelen till detta. Och jag tror vi behöver tänka om och värdera om vad det är som vi behöver egentligen. Och så måste vi tro Gud att han kan göra detta. Men vi har en sak på vårt ansvar också. Och det är att be. Precis som man gjorde här. Man bad i 3 månader och då bad man i en lada på halm tills någon fick ljuset. Och Guds ande kom. Det finns mycket mer kring den här intressanta berättelsen. Måtte Gud röra vid våra hjärtan nu. Och även om vi lever i fångenskap kan man säga. Även om vi sitter inte i fängelse. Men vi har heller inte frihet. Så kan Gud verka. På ett underbart sätt. Och det gjorde han med Daniel, inte minst. Daniel fick bli till välsignelse där borta. I det nya landet. Han fick bli till välsignelse för folket och för landet. Och han blev väl ansedd. Men han vågade hålla fast vid Gud. Även när man sa att man inte fick tillbe någon annan än kungen. Man fick inte be till någon annan. Så ändå så vågade man. Och det blev ett sånt starkt vittnesbörd om att Daniels Gud var Gud den högste. Och jag skulle önska att vi fick ett så starkt vittnesbörd här i Sverige också. Och ut över jorden. Att det finns en Gud i himmelen som tronar i höjden, som har allting i sin hand. Och du och jag är på väg till himmelen för att få möta konungars konung och herras herre. Och på vägen dit så kan vi faktiskt få vara med och tjäna Gud. Och inte minst få tjäna Gud i bön. På vägen hem, mitt hjärta må du sjunga. På Guds väg, ditt jubel här uppstäm, finns det en gammal sång som jag tror vi kommer att få lyssna på sedan. Jag önskar att vi tillsammans skulle kunna komma inför Gud i bön som Guds folk och be att Guds ande blir utgjuten över människors liv på ett så övernaturligt sätt. Och att vi slutar upp med att försöka att ordna detta på ett mänskligt sätt. På ett naturligt plan så försöker vi att prestera och vi försöker att arbeta fram någon slags väckelse genom olika evangelisationsmetoder och församlingsplanteringar och jag vet inte allt vad vi kallar det. Och man har goda avsikter, men det går inte den vägen. Det går endast genom den gamla hederliga vägen. Och det är bön, fasta och att söka Gud. Låt oss söka Gud för den tid vi lever i nu. Och tro att vi ska få se att människor kan bli frälsta, bevarade för evigheten nu. I den här tiden. Amen. Gud välsigne dig. Och jag vill också säga så här. Är det så att du nu inte har mött Jesus överhuvudtaget? Om du vet att du inte är född på nytt. Du har kanske religion i ditt hjärta. På något sätt så kanske du har vuxit upp med religion. Men du har inte livet. Du har ingen överbevisning i din ande om att du tillhör Jesus. Du är inte säker på att du en gång kommer att nå himmelen. Den heliga ande kanske inte är så levande i dig. Med överbevisning och med kraft. Som gör att du tvekar. Du har aldrig upplevt det där som så många talar om. Den nya födelsen i Jesus Kristus. Låt oss be tillsammans att du ska få möta Jesus. Men det sker utifrån ett ärligt hjärta, ett hjärta som söker Jesus. Det sker utifrån en längtan man har att få bli hans tillhörighet, att få tillhöra Jesus. Låt oss be tillsammans nu. Innan vi får höra lite sång och musik. Har du försökt gång på gång att ge ditt liv till Jesus. Så lägg ner allt. Och tillåt den helige ande att få verka i ditt liv. Och när han börjar tala till dig om saker i ditt liv som du behöver reda ut. Det där som gnager i samvetet. De där sakerna som finns på djupet där inne, längst in. Låt den helige ande få verka fram den frihet som finns i Jesu blod. Det som Jesus gjorde på korset för dig när han dog. Så tog han all din skuld, all din synd. Allt blev betalt på korset. Så låt Jesus få ta hand om dig. Och spjärna inte emot. Utan låt honom få tala sitt ord in i dig. Och lyssna. Stå still och vänta på vad Gud vill göra i ditt liv. Herre, jag tackar dig för ditt ord som är levande. Och Jesus, jag kan känna en desperat längtan efter att få uppleva det här också i vår tid. Och Herre, att du skulle komma med en väckelse från himmelen. Inte någon konstgjord väckelse. Inte någon väckelse som inte stannar kvar i samhället. Inte någon väckelse som är bara tillfällig och flyktig. Som drar bort med evangelisten som var på möteskampanjen. Så att vi går tillbaka till samma gamla rutiner i våra församlingar igen. Efter kampanjen. Nej, låt det bli ett nytt uppvaknande. Och särskilt, Herre, där ute i samhället bland människor som inte har mött dig, Jesus. Nu vill jag be för dem som har lyssnat. Jag vill be, Herre, om ett gudomligt ingripande. Att du genom din helige ande ska överbevisa om synd och dom och rättfärdighet i våra liv. Herre, tack att du är den som förlåter synder. Det spelar ingen roll om de är blodröda. Så förlåter du dem. Du utplånar synden. Och det sker genom Golgata kors. Och genom Jesu Kristi försoningsverk. Herre, du vill nåd istället för dom. Du vill kärlek, Herre, istället för vrede. Men du vill att vi ska lyssna och att vi ska komma till dig. Och att vi ska omvända oss, Herre, i kraft av den helige ande. Herre, tack att du vill frälsa alla människor. Du kom för detta enda, Herre. Och nu ber jag om det är någon som har lyssnat. Som aldrig riktigt har upplevt det där. Jag ber, Herre, att du ska gripa in och låta din ande få komma in och bryta igenom mörkret. Och att det bara blir så ljust. Och att det blir så klart. Och att du förvandlar människoliv så att man aldrig mer blir densamme. Herre, detta underbara att få bli född på nytt. Jesus, jag tackar dig. Religion dödar, men anden ger liv. Du ger liv, du är livet, Jesus. Vi tackar dig. Och vi tackar dig för att vi, Herre, kan vara trygga i dig, Jesus. Du har allt i din hand. Och så som du har gjort gång på gång genom hela Bibeln har vi läst också om Daniel, Herre. Hur du var med, trots att de var deporterade till främmande land, så var du med, Herre. Jesus. Du kan alltid vara med, Herre. Och du gör det inte människor kan. För människor är det omöjligt. Det är omöjligt att skapa väckelseatmosfär. Det går inte. Då är det inte sann äkta väckelse. Sann äkta väckelse. Det föds i hjärtat hos människor. Genom den helige ande. Åh, Herre. Vi behöver detta. Och vad vi längtar efter detta. Och vi ber, Herre. Och Jesus. Att vi verkligen ska kunna bli överlåtna till bön, Herre. Och att den här ljumheten hos oss kristna. Herre. Att den ska brännas bort, Herre. Av din helige ande. Så att vi kan överlåta våra liv. I kärlek och i sanning till dig, Jesus. Och att vi blir brinnande i våra hjärtan. Brinnande i anden. Herre, du vet att det är inget vi kan skapa själva. Vi kan aldrig åstadkomma sann väckelse själva. Vi behöver dig, Jesus. Och vi behöver få se något av detta, Herre. Som man såg där på Hebriderna utanför Skottland, Herre. Utanför fastlandet, Herre. Jesus. Herre, vi ber. Vi ber, Herre, om ett sant, äkta uppvaknande, Herre. Bland ditt folk. Vi kan inte prata om väckelse. Vi kan inte bara åstadkomma det själva genom att vi har stora kampanjer. Och bjuder in världens bästa talare. Nej, Herre. Det måste födas i våra hjärtan. hjärtan. Herre, och vi måste omvända oss så att vi får rena händer och rena hjärtan. Så att vi kan komma inför dig, Gud. Så att vi kan komma inför dig, Herre. Och vem får gå upp till Guds heliga berg? Och det är den som har ett rent hjärta. Herre, hjälp oss att komma dit. Tack att du talar, Herre. Tala in i våra liv. Amen. Amen. Tack, Jesus.